Hej kära lyssnare av Trygghetspodden. Tycker du att det som tas upp här är viktigt och att fler borde lyssna på podden? Berätta då om den för nära och kära och sprid trailers och länkar på sociala medier. Och vips så har du blivit trygghetsambassadör. Japp, det är faktiskt så enkelt att bli det. Och nu kära lyssnare är det dags för ett nytt avsnitt i serien Trygghetsskapande myndigheter. Den här gången med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hör Dan Eliasson som generaldirektör om hotbilden mot Sverige, internationellt och nationellt. Vilken möjlighet staten har att skydda medborgarna vid en större katastrof eller kris. Hur han ser på förhållandet mellan politikerna och myndigheterna. Om varför han ser på sig själv som en kontroversiell person.
Men det är klart att det kändes lite konstigt. Det är jag som är ytterst myndighetschef som skickar ut den här broschyren. Och det står texter där att det spelar ingen roll vad statsminister eller kungen har sagt. Vi kommer aldrig att ge upp. Det är ju tunga ord.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Dan Eliasson, generaldirektör i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vad är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller MSB som den myndigheten oftast kallas?
Det är en myndighet som täcker en mängd olika ämnesområden. Vi har gjort en förkortning för att förenkla förståelsen av vårt uppdrag. Vi kallar den ROC, som musik eller som klädesplagg eller som det engelska klippa. Det handlar om R, räddningstjänst och större olyckor. Räddningstjänst, så vet alla att det är kommunerna som är huvudman för räddningstjänsten, men vi utbildar alla brandmän. Vi ser till att vi skapar metodstöd, teknikstöd, strategistöd för räddningstjänsterna och bistår dem i sitt arbete. O:et, det är vår operativa dimension. Om det händer katastrofer utomlands någonstans ifrån så brukar världssamfundet ringa till olika länder, bland annat Sverige, och fråga: kan ni hjälpa till och leta människor, stötta människor, bygga upp samhällsstruktur igen? Och då är det MSB många gånger som tar det uppdraget. Vi har ungefär 100 personer ute varje dag i världen. Vi kan också jobba operativt i landet. Vi stöttar och samordnar alla olika myndigheter och aktörer då det uppstår kriser, och vi kan till och med under vissa omständigheter ta över hanteringen av en kris. De flesta kommer ihåg oss när vi gjorde ganska viktiga insatser under skogsbränderna att få hit nya resurser. Så det är O:et. Sen har vi C, cybersäkerhet. Tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen så är vi en trojka som har olika delar av cybersäkerheten i vårt land. Vi står för basplattan, se till att samhället är så robust som det bara är möjligt när det gäller cybersäkerhet. Medan Säkerhetspolis och Försvarsmakt skyddar det allra mest skyddsvärda. Och sen har du bokstaven K som handlar om att bygga system för krishantering och krig. Och där handlar det just nu väldigt mycket om totalförsvarsplaneringen och totalförsvarsövning. De där fyra bokstäverna speglar rätt väl vad vi håller på med. Men jag kan säga att det är en diverse handel. Vi har många, många fler uppgifter också. Men det här är de tydligaste.
På vilket sätt arbetar MSB för att värna medborgarnas säkerhet och trygghet?
Ja, allt vi gör har ju det i som syfte i grund och botten. Jag pratade om de här fyra bokstäverna: räddningstjänsten, den operativa dimensionen, cybersäkerhet och system för kris och krig. Allt det går ju ut på att skapa ett robust samhälle som kan tåla mycket svåra samhällspåfrestningar. Så trygghet och säkerhet, det är kvintessensen av vårt uppdrag.
Du har varit generaldirektör för både Migrationsverket och Försäkringskassan, liksom rikspolischef. Vilken utbildning har du och vad arbetar du med innan du blev generaldirektör för Migrationsverket?
Jag är jurist i botten, specialiserad på internationell juridik, EU-juridik. Jag har gjort en stor del av min yrkeskarriär i det svenska justitiedepartementet, en stund också i utrikesförvaltningen. Och innan jag blev generaldirektör på Migrationsverket så var jag biträdande chef på Säpo.
Har du varit statssekreterare också där någonstans?
Det stämmer. Jag var på mina sista 5,5 år på justitiedepartementet så var jag statssekreterare.
Du har alltså varit högste chef för flera olika myndigheter. Hur man blir det kanske inte alla lyssnare känner till, så kan du kort beskriva hur man blir myndighetschef?
Ja, det är en fråga jag undrar mig ibland också. Hur har jag kunnat få de här jobben? Nej, men det har varit så här att jag har blivit tillfrågad, ombedd snarare, att ta de här jobben som jag har tagit. Man har pekat på mina erfarenheter och de förmågor jag har som ledare och tyckt att det har varit bra ingångsvärden för att be mig ta jobben. Så att det började med Migrationsverket och sen blev jag tillfrågad av Kristersson att ta Försäkringskassan. Och sen ville Ygeman att jag skulle bli rikspolischef. Och sen ville Morgan Johansson att jag skulle bli chef för MSB. Och när regeringen frågar en och ber en, ja men då är man en statlig tjänsteman så lyssnar man naturligtvis och försöker göra uppdraget så bra man kan.
Men finns det någon mer formell väg från regeringens sida hur man tillsätter en myndighetschef?
Ja, men det sker ju lite olika. På en del håll så har man ju traditionella utlysningar där man får söka jobb som vilket jobb som helst. Och du har anlagstester, personlighetstester också. Jag har gjort den där typen av tester också för de här jobben jag har fått. Men jag har ju inte sökt dem på traditionell mening utan jag har blivit ombedd.
Du började arbeta här på MSB relativt nyligen i mars 2018. Hur är det att arbeta här?
Det är väldigt roligt och väldigt utmanande. Först var jag lite fundersam på, skulle storleken på organisation ha stor betydelse på hur jag uppfattade jobbet? Polisen, 30 000 anställda, MSB lite mer än 1 000. Kommer det att påverka energin som man lägger ner i arbetet? Men så är det inte alls, utan tvärtom så kan jag säga att de frågor som MSB hanterar är så grundläggande och så viktiga för människors säkerhet och trygghet så att det ger en otrolig lust och energi. Och det är en väldigt kunskapstung organisation. Jag ska inte säga att det regnar doktorer och professorer i korridorerna, men det är väldigt, väldigt hög lägsta nivå på kunskapen.
Som generaldirektör för MSB, vad gör man då på jobbet på dagarna?
Jo, man gör som på de allra flesta jobb. Man sitter i en otalig mängd möten och diskuterar hur man ska processa frågor framåt. Vilken inriktning man ska ha, vilka finansiella förutsättningar. Hur kan man få de samarbetspartnerna som är så nödvändiga för att man ska komma framåt? Hur kan man få dem att vilja göra lite mer för att tillsammans kunna klara av och leverera de uppdrag vi har? Så det är ju väldigt mycket möten för att skapa verksamhet. Och då gäller det att man är kortfattad och snabb, för man kan fastna i väldigt långa möten annars.
Ni har pratat med Tullverket och Kustbevakningen, som vi pratade lite grann om det här, hur mycket de haft möjlighet och har möjlighet att vara ute i den operativa verksamheten. MSB är ju en mer komplex organisation, men hur mycket är du ute i den operativa verksamheten?
Jag försöker hitta en bra balans mellan det inre livet och det yttre livet. Jag försöker använda en dag i veckan att vara ute i verksamhet hela tiden. Det kan vara vår egen verksamhet på någon av räddningstjänstskolorna. Det kan vara ute i annan myndighetsverksamhet, i en kommun, i en länsstyrelse, i en industri. Allt för att dels förstå vad de har för utmaningar och framförallt hur vi kan hjälpa dem att bli starkare och robustare för att kunna hantera svåra samhällspåfrestningar.
Hur viktigt är det här att vara ute i den operativa verksamheten?
Jag skulle säga att det är helt grundläggande. Om du inte, som jag säger, om du inte har lite skit på fingrarna och förstår verksamheten, så är det svårt att vara relevant och kunna ge erforderligt stöd. De flesta av oss brottas ju med frågan, hur mycket ska man ägna åt det inre livet? Hur mycket ska man stå utanför finansdepartementet och knacka på dörren för att försöka få så mycket budget som möjligt? Hur mycket ska man vara ute hos aktörerna, som vi säger, de som vi jobbar ihop med? Det är ju den ständiga frågan, och jag tror de flesta av oss är för lite i den operativa verksamheten.
Vi ska prata mer om hur det är att leda MSB om en stund, men först tänkte jag på några andra saker. När vi talades vid inför den här intervjun sa du att MSB inte är en särskilt känd myndighet och att det är därför bra att ni till exempel kan medverka i en podd som Trygghetspodden. Om MSB har en så viktig roll i samhället, hur kommer det sig att myndigheten inte är mer känd bland allmänheten?
Jag tror det finns en ganska enkel förklaring till det. Det är att vi jobbar inte oftast direkt mot medborgaren. Vi jobbar genom andra myndigheter. Vi försöker göra andra myndigheter starka. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, organisationer. Men vi börjar märka nu, och det kanske särskilt sen vi skickade ut broschyren för snart 2 år sedan, att det finns ett oerhört mervärde att ha en kommunikation med medborgaren direkt också. Så vi har öppnat ett nytt fält som handlar om direktkommunikation till medborgarna. Jag tror vi kommer att se det mer och mer framför oss. Men vi ska ha klart för att vi löser inte den enskildes problem i alla sammanhang. Utan det är många gånger andra myndigheter och länsstyrelser och kommuner som tar ansvar. Så den viktigaste gärningen vi kan göra det är att jobba genom andra.
Den här broschyren, vilken broschyr syftar du på då, om det är någon som har missat den?
Ja, för 2 år sedan som sagt, så gav vi ut en broschyr som heter Om krisen eller kriget kommer. Den där fick stor uppmärksamhet i vårt land, men nästan större uppmärksamhet runt om i världen. Var jag än har åkt någonstans så vill man prata om den här broschyren. Och framförallt hur vi vågade göra det här. För många tycker att vi var väldigt modiga som vågade prata om krig. Och att vi vågade prata om den enskildes eget ansvar. I andra länder, som till exempel våra grannländer i Norge, så vågar man inte prata om krig. Man pratar dessutom om rekommendationer till den enskilde. Men vi använder mycket mer imperativt språk, och det där tycker omvärlden är väldigt spännande. De tycker att det visar att det finns någonting i den svenska samhällsstrukturen som gör att vi vågar prata om svåra frågor. Som man kanske inte gör i många andra länder. Det där har vi kanske svårt att se. Det är alltid svårt att liksom det egna. Hur stort är den egna förmågan? Ibland tycker man den är stor och kanske inte är det. Och ibland kanske man underskattar den egna förmågan. Och just här kanske det är som så att omvärlden ser en styrka hos oss som vi kanske inte riktigt ser hos oss själva ibland.
Det här är lite intressant. För ett par avsnitt sen så medverkade artisten Ken Ring i Trygghetspodden, och då pratade han om skillnader mellan Kenya och Sverige, för han är ursprung i båda länderna. Och vi pratade lite grann om det här med brottslighet och hur man ser på det och så. Och då sa han att i Sverige så är man ofta mer försiktig än vad man är till exempel i Kenya. Men här verkar det som att ni har gjort precis tvärtom och inte är så försiktiga enligt den svenska normen.
Ja, men jag tror faktiskt att vi tog ut svängarna i den här broschyren. Vi gjorde ju det, det var ju inte bara så att vi satt vid ett mötesbord och så nickade vi bifall och sa nu tar vi ut svängarna. Utan vi tittar ju naturligtvis, vad har Sverige gjort genom historien? Det var ju inte första gången som en myndighet som MSB vände sig till den enskilde. Utan vi kommer ihåg det som fanns i telefonkatalogerna, vi som har några år på nacken. Vi kommer ihåg på 60-talet och 50-talet så skickades det ut motsvarande texter och broschyrer till allmänheten. Och innehållet i dem, den försvarspolitiska doktrinen, den lever ju kvar, den har inte förändrats. Så för oss var det ganska självklart att få fortsätta i tangentens riktning från de tidigare skrifterna, annars skulle det se väldigt konstigt ut. Och det var ett betydligt annorlunda språk och en annan inriktning, men också någonting som hade cementerats i medvetandet hos en stor del av den svenska befolkningen, och därför kunde vi använda det språkbruket. Men det är klart att det kändes lite konstigt. Det är jag som är ytterst myndighetschef som skickar ut den här broschyren, och det står texter där att det spelar ingen roll vad statsminister eller kungen har sagt, vi kommer aldrig att ge upp. Det är ju tunga ord, va? Men det är innehållet i den svenska grundlagen i grund och botten, så det var ju bara det är så det är.
Utöver den här broschyren så har ni också gjort annan reklam. Till exempel så har jag sett reklam här ganska nyligen på tunnelbanan, att ni har gjort reklam för den här sidan krisinformation.se. Vad är det här för sida?
Det här skulle jag vilja säga är Sveriges viktigaste sida i kriser. För här samlar vi alla myndigheter, alla offentliga aktörers verifierade information. När det står här, då vet man att det är sant. Då är det bekräftat. Ofta finns det ju väldigt många som sprider uppgifter, rykten, tidningar, förmedlar många gånger hur människor har uppfattat saker och ting. Men det är inte bekräftat. Det som står på krisinformation.se, det är autentiskt, det är gedigen och det är liksom bekräftad information. Det är det man ska bege sig om man är osäker på saker.
Det här är säkert många som är nyfikna på, i och med att det är så mycket debatt om det här med fake news och vem som har och äger sanningen och så vidare. Hur har er information på krisinformation.se verifierats?
Utav andra myndigheter. Är det 3 döda så är det 3 döda. Då har vi fått det bekräftat av en myndighet. Så det är liksom bekräftad myndighetsinformation. Sen kan det säkert fallera någon gång också. Men det är inte som så att det är taget i luften. Utan det finns en process för att verifiera och säkerställa att vi får rätt saker. Och det är nästan det viktigaste. Vi vet ju det när det händer saker och ting. Så blir det ju vansinnigt snabbt informationsspridningar och ryktespridningar. Jag kommer ihåg själv när jag var rikspolischef. Och första informationen jag fick, det var mängder av döda och sårade på Drottninggatan, terrorattentatet, och skottlossning inne på Åhléns. Och några minuter senare skottlossning på Fleminggatan. Och några minuter senare skottlossning på Gullmarsplan. Och man tänkte, men herrejösses, vad är det som händer för någonting? Men i slutändan, ingenting av det där gick ju att bekräfta, utan det var ju bara Drottninggatan som var att det hade hänt där. Och man sakta men säkert då kunde då bekräfta, nu vet vi att det är det här som gäller, då skapar ju det trygghet i samhället. Så att den tryggheten är ju tanken då, att krisinformation ska kunna förmedla. Det här är bekräftad och verifierad information.
Hur stor av andelningen har ni nått ut med gällande information till den här sidan?
Alldeles för lite, det är därför vi gör den här kampanjen just nu. Jag tror det är ungefär 1 av 4 som vet om den idag. Sen om man börjar googla i kris och så vet man att MSB har någonting, så kommer många fler att hitta sidan. Men vi behöver höja det allmänna medvetandet om den här sidan. Det är en service och en omtanke till individen och medborgaren.
För att se den här sidan så krävs det att det finns el så att man kan se den i datorn, i paddan eller i mobilen. Hur ska man kunna ta del av informationen om elen i Sverige skulle slås ut under en längre period?
Ja, men elförsörjning, det är ju inte bara sidan krisinformation, utan det är ju betalningssystem, det är funktionalitet i sjukvård. Vi har i Sverige faktiskt jobbat väldigt omfattande med just elförsörjning. Vi har system där vi kan, om vi slås ut i någon del av landet, så kan vi balansera om. Vi kan ta in el från andra länder. Vi har övergångar på ganska många ställen i Sverige. Och så har vi ett system som heter styrel. Vi kommer att få fram el till den stora delen av Sverige. Sen kan det finnas några delar där infrastrukturen är helt förstörd och sånt där, som vid Alfrida, Norrtälje. Det dröjde ett tag innan vi fick tillbaka strömmen där. Stora stormen, Gudrun för... det är väl 15 år sedan nu. Då vet vi också Småland. Det fanns delar där som hade elbortfall under lång tid. Men generellt för landet så kommer vi att kunna klara av elförsörjningen även under svåra ansträngningar. Det är min bedömning.
I år pågår ju totalförsvarsövningen 2020. Vad är det för övning?
Det är en övning som består av lite olika delar. Det går ut på att träna dels myndigheter, att göra bedömningar under situationer som vi kallar för gråzon. När vi är lite osäkra på om det faktiskt är krigshandlingar mot Sverige i form av sabotage, oro, olika former av attacker på infrastruktur. Att träna beslutsfattande, bedömning och beslutsfattande under de omständigheterna. Regering tränar, riksdag tränar. Försvarsmakten tränar, kommuner och länsstyrelser tränar olika delar, rollfördelning och hur man agerar vid svåra ansträngningar och inklusive krig. Jag kan säga så här, det är mer än 400 aktörer som tränar och jag får säga, det är många, många tusen personer som tränas under det här året. Allt för att höja vår samlade grundförmåga.
Hur är då hotbilden mot Sverige nationellt och internationellt?
Jo, men det är väl bara att läsa de rapporter som FRA, SÄP och Försvarsmakten gör, så ser vi att det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld. Vi har ett allt aggressivare Ryssland, vi har en mer ekonomiskt stark Kina, vi har slitningar i Europa med Brexit. Så att det är oroligare just nu och det ställer krav på Sverige att vi bygger oss robustare och starkare för att möta den oron. Så att det finns ju alltid ett samband mellan hur omvärlden utvecklas och vad vi behöver nationellt. Vi hade 20 år från början av 90-talet fram till 2008 ungefär då Georgien inträffade. Då hade vi väldigt mycket avspänning, vi hade integration av forna öst in i EU, in i NATO. Och sen 2008 med förstärkning, 2014 Krim och 2015 Ukraina, så är det en mer orolig omvärld. Och det är därför vi ser att försvarspolitikerna kommer överens om kraftfulla förstärkningar till militärt försvar. Det är min förhoppning att de där är här och att politikerna under det här året också förstärker civilt försvar tydligt. Så vi kan bygga robustare system för el, betalning, vatten, sjukvård och så vidare.
Nu pratar du mest om internationella hot. Du nämnde tidigare terrorattacken på Drottninggatan. Hur ser MSB på inrikeshot, alltså nationella hot?
Ja, men det är klart att det är bekymmersamt med gängbrottslighet, med sprängningar, med en situation där demokratins institutioner sätts under press i vissa avseenden. Det grundläggande fundament som pressfrihet som du själv jobbar med. Vi vet att en stor del av Sveriges journalister självdisciplinerar sig för att man blir utsatt för hot annars. Vi vet att på politisk nivå så kan det vara svårt att vara lokalpolitiker för man blir hotad. Vi ser att hbtq-personer har svårt att leva det liv som de önskar, bli utsatta för hot. Och en sån enkel sak som att konstatera att vi har en stor del av det judiska samfundet har flyttat från Malmö. För det går inte att leva där för dem. Allt det här är ju otroligt allvarligt. Så att vi har en tydlig press på det svenska samhället också inifrån.
Så det finns alltså mycket hot både internationellt och nationellt. Är det något speciellt eller några speciella områden som MSB fokuserar på i nuläget?
Men vi gör varannat år så gör vi en stor studie till regeringen. Den är baserad på underlag från andra myndigheter, risk- och sårbarhetsanalyser som det heter. Och i den sista så pekade vi ut ett antal områden och tre av dem tycker jag är värda att nämna särskilt. Det är den kraftsamling som behöver göras i det demokratiska systemet för att värna det demokratiska systemet. Det är satt under attack. Det krävs en kraftsamling. Den andra saken som kanske många höjer ögonbrynen på när man säger det men som ändå är nödvändigt, det är att vi har en infrastrukturell skuld i vårt land just nu. Vi har gjort mycket av järnväg och vägar och hamnar och elsystem för ett land som innehåller 8 miljoner människor. Nu är vi 10, vi är på väg mot 11 miljoner och det är klart att det påverkar infrastrukturen. Vi har en infrastrukturell skuld. Och det tredje området som jag vill nämna det är ju cybersäkerhet. Vi digitaliserar i en väldigt hög fart och det är bra. Det skapar nya möjligheter på alla sätt och vis. Men säkerhetsarbetet hänger inte riktigt med. Det går också framåt men inte i samma takt som digitaliseringen. Så vi måste värna en säker digitalisering. Det här är tre områden som jag tycker är värt att nämna särskilt.
I filmen om totalförsvarsövning 2020 som finns på MSBs och Försvarsmaktens hemsidor så tar man bland annat upp det här om Sveriges livsmedelsförsörjning. I en artikel i tidningen Land och Lantbruk som handlar om just det här stod det att Livsmedelsverket uppskattar att det vid en större kris kommer att finnas mat i affärerna och hos storköksgrossisterna i ungefär 1-2 veckor. Är MSBs bedömning också det?
Nu är det de som ska göra bedömningen. Jag tror att det finns mer förmåga i det här landet än vad vi tror. Det är frågan om hur många djur vill vi slakta? Hur mycket av spannmålsproduktionen som går till alkoholproduktion vill vi ställa om? Folk har nog blivit mer medvetna om att man behöver ha saker hemma, kanske har lite mera. Så det är svårt att säga hur mycket vi klarar oss. Men vi klarar nog längre än vi tror, det är min bedömning. Det hindrar inte att vi behöver verkligen titta på hur hanterar vi livsmedelsförsörjningen långsiktigt. Både hur vi får in maten från främmande land, in genom hamnarna i Sverige och ut i landet. Och hur mycket försörjning vi måste ha själva. Idag vet vi att ungefär hälften av maten produceras i Sverige. Frågan är om det är tillräckligt eller om vi måste höja den kvoten på något sätt. Eller om vi måste börja att helt enkelt hamstra mat i större utsträckning. Förr i tiden så hade vi ju massa förråd runt om i landet med gryn och ris och allt vad det var för någonting, pasta. Och det är möjligt att vi måste tillbaka till delar av det i alla fall. Eller kanske sätta någon form av lagringskrav på industrin. Men det här är en av de frågorna som vi har pekat ut som en stor utmaning. Och där nu Livsmedelsverket själva sitter och funderar på vad krävs för att Sverige ska kunna ha en 3 månaders buffert.
Precis, det här med de här stora livsmedelsförråden som fanns. Varför de lades ner, det är väl för att det varit ett bättre säkerhetsläge i världen under 90-talet. Men du sa att det finns kanske planer på att det här ska byggas upp igen. På vilken tidshorisont och hur ska det gå till?
Ja, det är väl det som Livsmedelsverket just nu sitter och tittar på bland annat. De har ju fått ett uppdrag av regeringen att fram till i början av mars se vad krävs för att man ska kunna klara av en 3 månaders hård samhällspåfrestning. Så det ska nog de i första hand svara på. Men jag tror att vi måste börja fundera på om vi över skattsedeln eller via priset på varan ska tvinga fram någon form av lagerhållning av vissa livsmedel. Det är klart, den lyxigaste prosciutton kanske vi inte behöver ha i lager. Men i alla fall grundlivsmedel som gör att vi kan klara av vardagen och kunna gå till jobbet och skola och allt vad det är för någonting.
I nuläget då, vad ska man som medborgare göra om det blir en stor samhällskris och maten faktiskt skulle ta slut i affärerna?
Ja, men till att börja med så ska du ju förbereda dig för en sån situation. Det var väl det viktigaste innehållet i den broschyr som vi skickade ut för 2 år sedan om krisen i kriget kommer. Se till att du har vatten, konserver, ris, den här typen av förnödenheter så att du kan klara av ett antal dagar, kanske till och med en vecka, kanske ännu längre om du har möjligheter att lagra. Det är väl det första. Sen är det som så var i det svenska samhället, när vi är utsatta för ganska hård press och kris, så hjälper vi varandra. Då får man ju gå och knacka på oss, både grannar och ringa till vänner och bekanta och se vad som finns för någonting. Och staten kommer garanterat på något sätt att hjälpa till och ge stöd genom ICA-handlare, konsumbutiker och vad det kan vara för någonting. Så systemet kommer ju att leverera någonting, men om det räcker till för att klara av till exempel 3 månader, ja, men det återstår ju att se, och det är väl det som Livsmedelsverket funderar på just nu.
Den senaste tiden så har det rapporterats mycket om coronaviruset, och i bland annat Sveriges Radio så rapporterades det om att Sverige inte kommer att skicka någon hjälp till Kina eftersom MSB inte har den utrustning som krävs. Vad är det här för utrustning som MSB inte har?
Men det är ju sjukhusen som har infektionsdräkter, handskar och så vidare. Vi sitter inte på något lager från MSBs sida. Och det är väl det vi har förmedlat. Och jag tror att hälso- och sjukvården är inte överdimensionerad med utrustning heller. Så att man sitter nog här och vill ha lite koll på vad som händer med coronaviruset och om den här utrustningen som man har skulle behövas. Men återigen, det där aktualiserar ju återigen frågan om vad har vi för lagerhållning, vad har vi för beredskap? Det är ju inte som så att vi sitter med stora buffertar av extra utrustning. Och vi kanske måste ha större lagerhållning, inte bara utav mat utan också utav läkemedel.
Den här nyheten var ju någonting som spreds i väldigt många medier om coronaviruset och det här med MSB och utrustningen. Om det är lyssnare som känner oro nu inför det här, hur ser egentligen det ut med utrustning då på sjukhusen om det skulle vara så att coronaviruset faktiskt börjar få spridning även i Sverige?
Men Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, de signalerar ju ganska stor trygghet med att kunna hantera situationen. Folkhälsomyndigheten diagnostiserar och Socialstyrelsen ser till att sjukvården kan hantera. Så i dagsläget så känns det som att det finns förmåga. Men allting beror ju på hur stor en sån här epidemi, pandemi skulle bli. Skulle det drabba miljoner människor, ja det är klart att då är det väl inget system som räcker. Men det finns förmåga.
Det här med prepping, alltså att människor förbereder sig för en större katastrof eller samhällsstörning, har ju börjat bli väldigt populärt. Och då kanske den här broschyren hade en roll att spela i det. Men vad tror du annars att det här kan bero på?
Jag tror att vi mer och mer förstår att staten kan inte lösa alla våra problem. Staten är det offentliga är en viktig aktör för att kunna hantera en svår samhällspåfrestning. Men jag tror att fler och fler av oss förstår att vi har ett eget ansvar. Och inte bara för att kunna hantera oss själva utan också för att den hjälp som finns inte ska gå till oss som är minst behövande. Utan det ska gå till barn, gamla, sjuka som kanske behöver det mer än du och jag som är medelålders och friska och borde kunna förbereda oss själva. Så att ökad insikt, kunskap om att vi är sårbara, det finns en oro i vår omvärld. Det kan hända saker även i vårt land. Jag tycker Fukushima i Japan liksom är Vem kunde tro liksom en härdsmälta, en tsunami och en jordbävning samtidigt? Men saker kan hända.
Du sa att det här att staten inte kanske kan tillgodose alla medborgares behov, så om det ska hända någonting, kan det bidra till det här ökade intresset för prepping?
Ja, men jag tror att det är ett av skälen. Man inser att det är omöjligt för en stat att kunna klara av alla situationer och alla svårigheter. Det gäller till exempel brott. Du kan aldrig förhindra att brott kommer att äga rum. Då får du ha liksom en halva befolkningen som poliser. Och det fungerar naturligtvis inte. Ska du förbereda dig för ett coronavirus som för alla, som skulle kunna drabba alla svenska medborgare, ja, men du har säkert några enorma kostnader. Det skulle innebära att ha utifall någonting skulle hända. Så att man får nog inse att det finns begränsningar för vad det offentliga kan åstadkomma. Och ju mer man kan ta eget ansvar, desto bättre är det. Och då kan framförallt de hjälpinsatser som kan göras från det offentliga kan gå till de som är mest behövande.
Nu ska vi prata lite grann om MSB:s roll i samhället. När jag gjorde research inför inspelningen av den här podden så hittade jag en lång rad artiklar från 2017 som handlade om att MSB då påstods utsättas för påtryckningar från en organisation som heter Muslimska brödraskapet. Det här efter att MSB skulle göra en utredning om Muslimska brödraskapet ägnade sig åt islamisk aktivism. Stämmer det att de utsatte MSB för påtryckningar?
Jag var inte med då 2017, så jag har inte alla detaljer i det där. Men jag vet att det faktum att vi finansierade några forskare som skrev studier om Muslimska brödraskapet, om salafism och därtill sammanhängande frågor, det uppmärksammades och det skapades reaktioner i den offentliga diskussionen, och även att en del av vår personal fick en del hot med anledning av det här. Det viktiga för oss, det är ju att det här är inte något ställningstagande för och emot någonting liknande, utan det är ett sätt att finansiera forskning så man får ett samtal om inflytandet från till exempel Muslimska brödraskapet eller militant salafism i vårt samhälle. Och den diskussionen behövs på samma sätt som det behövs om det är ultrahöger eller aggressiv vänster, autonom vänster. Vi måste tydliggöra de som eventuellt kan utgöra ett hot för vårt land.
Har ni fått försök till påtryckningar från andra håll?
Vad tänker du då på andra håll?
Ja, andra organisationer eller så som har på något sätt försökt påverka MSB:s arbete på något sätt?
Nej, inte sen jag har kommit hit. Vi ska främja ett bra offentligt samtal om de svåra frågorna som på något sätt skulle kunna innebära att de värderingar som finns i vårt grundlag träds för när människors lika värde, till exempel yttrandefriheten. Och vet vi då att det finns organisationer som agiterar för begränsningar av de rättigheterna, ja, men då ska vi hjälpa till att tydliggöra det. Vi ska identifiera och vi ska försöka då hantera informationspåverkan från främmande, framförallt från utländska intressen. Vi ska inte ge oss in i en åsiktsregistrering nationellt, men ser vi att det kommer påverkansattacker från främmande länder eller organisationer, och det ser vi, ja, men då ska vi tydliggöra det, då ska vi identifiera och då ska vi möta det.
Du sa att er personal då varit utsatta för påtryckningar och till och med hot. Hur ser du på det här?
Ja, men det är väl naturligtvis bedrövligt att personal i en svensk myndighet, oavsett om det är vi eller polis eller säkerhetspolis eller vad det är, som är här för att värna grundläggande trygghet, blir utsatta för hot när vi gör vårt jobb. Så att det finns ju bara ett ord för det, och det är ju avsky.
Och vad har ni gjort åt det här?
Jo, men vi skyddar naturligtvis vår personal, ger dem stöd på olika sätt och vis. Och så för vi samtal med brottsbekämpande myndigheter om det här, så att de kan titta på frågorna och lagföra om det finns anledning att göra det.
Vi pratade tidigare om att du alltså har varit högste chef för flera olika myndigheter. En myndighet ska utföra de politiska beslut som regeringen beslutar om, och det kan bara ske på två sätt. Genom det regleringsbrev som regeringen varje år utfärdar till varje myndighet, liksom genom den budget som varje myndighet får av regeringen. Men i samhällsdebatten ser och hör man ofta påståenden att svenska myndigheter är politiserade. Alltså att regeringen och ministrar blandar sig i myndigheternas arbete, något som kallas för ministerstyre, olagligt. Händer det att du eller andra på MSB utsätts för politiska påtryckningar?
Nej, det är fullständigt uteslutet. Vill politikerna få någonting genomfört så vet de att de måste antingen lagstifta eller ger instruktion om det är i regleringsbrev eller i särskild ordning. Sen kan man ju förstå att politik vill någonting ibland. Va? Men är man ute efter någonting specifikt så måste man gå den formella vägen.
Vad tror du att det här kommer ifrån? Att det är så mycket diskussion om att myndigheter är politiserade?
Ja, men myndigheter kan vara politiserade, men det sker ju då genom formella regeringsbeslut som ju är politiska. Ett regeringsbeslut som säger att du ska satsa på en särskild fråga, det är ju uttryck för regeringspolitiska önskan. Och därigenom så kan väl någon då tycka att titta, nu har det blivit mycket politik i myndigheten, men det är ju ett sätt att styra riket fullt legitimt. Det man inte vill ha, det är ju någon minister som ringer på kvällen och säger, hur myndighetschefen, borde du inte göra så här? Och det finns ju inte, det förekommer inte. Det går, för då skulle man ju på en gång, skulle det ske så skulle man ju på en gång ha en jätteförtroendekris. Och då var det ju bara att gå till det offentliga och säga att så här går, får det inte gå till. Och sen skulle väl KU ta den ministern i örat ganska kraftfullt.
Du berättade i början av det här samtalet att du varit statssekreterare för Socialdemokraterna i ditt arbete. Hur politiskt oberoende anser du dig vara i ditt myndighetsutövande?
Ja, 100%. Annars har man ingenting här att göra. Det är samma som du. Du har säkert en politisk åskådning. Sen kanske du inte talar om den. Men du vill väl göra anspråk på att vara professionell även om du har en politisk åskådning. Och så är det för mig också. Jag har jobbat som statssekreterare. Jag har en politisk åskådning, men som tjänsteman så måste jag vara totalt objektiv. Annars har jag ingenting här att göra. Men jag tror att det är ingen skillnad på journalister eller på före detta politiker eller tjänsteman. Alla har vi åsikter. De får man försöka sätta på bokhyllan när man ska driva igenom det uppdrag man har. Man måste vara objektiv. Och ibland är det nog som så att vi som har haft ett politiskt uppdrag någon gång, vi är kanske mer mån om att vara objektiva och oväldiga än de som inte har varit det, för att det är så viktigt att markera sin integritet i förhållande till makten.
När vi pratades vid inför den här inspelningen av podden så sa du så här att jag är en kontroversiell person, så det blir säkert många lyssnare. Varför ser du på dig själv som en kontroversiell person?
Ja, men jag har ju haft väldigt tunga uppdrag i svensk statsförvaltning. Är man chef över Migrationsverket, är man chef över Försäkringskassan och är man chef över polisen, så fattar man ju många gånger beslut som uppfattas som kontroversiella, som kan ifrågasättas. Man lever i offentlighetens, mitt i offentlighetens ljus. Många håller med, många tycker att det är fel man gör. Och då blir man kontroversiell. Då blir man ett ansikte som man känner igen och man har synpunkter på. Antingen är man för eller så är man mot många gånger. Så att nu har jag varit på MSB i 2 år. Inte alls lika publikt. Jobbar genom andra myndigheter i huvudsak som jag sa. Och det var det ganska skönt att inte vara mitt i stormens öga hela tiden. För att det har varit tunga år på Migrationsverket, Försäkringskassan och polisen.
Precis. Och vi pratar nu om det här med ministerstyre och att det är förbjudet. Men du har själv gjort politiska utspel som myndighetschef. Bland annat skrev du i februari 2014 så här på Twitter. Normalt håller jag mig till socialförsäkringen, men i J. Åkesson i debatt gör att jag kräks. Och då syftar alltså på Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om ministrar inte får lägga i sig myndigheternas arbete, bör en myndighetschef läggas i politikernas arbete?
Ja, men vi har ju naturligtvis yttrandefrihet som alla andra. Och som jag säger, privat så har vi ju synpunkter naturligtvis här. För mig nu är det viktigt bara konstatera att de flesta vet var jag står någonstans i den där frågan. Jag försöker fokusera på verksamheten, på den myndighet som jag är på, och försöker utveckla den så mycket som det bara är möjligt. Och därvid är det, så att säga.
För när du var rikspolischef så ville både Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partiledare att du skulle avgå. Och när du sen tvingades avgå så skrev Ebba Busch Thor från Kristdemokraterna så här på Twitter. Välkommet att Eliasson lämnar polisen. Ovälkommet att han tar över MSB som också är en viktig myndighet. Hur ser du på det här?
Ja, men de är fria att ha synpunkter. Jag får support och jag får mothugg ibland. Det är en del av jobbet. Så länge jag har regeringens förtroende, det är det som är avgörande.
Utifrån vad du har berättat så står det nog klart för alla lyssnare vilket komplext uppdrag som MSB har. Som generaldirektör är du ytterst ansvarig för MSB och därmed för hela Sveriges krisberedskap, vilket innebär rikets säkerhet och medborgarnas trygghet. Anser du själv, trots Ebba Busch Thors kritik, att du är rätt person för det här arbetet?
Ja, annars skulle jag väl inte ha tagit arbetet. Jag har jobbat som sagt länge i regeringskansliet. Jag vet hur regeringen fungerar. Jag har varit med om migration, försäkringskassefrågor, om polisen. Jag har varit på Säpo. Jag kan den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag är ganska bred. Och det är inte en nackdel när man ska prata om Sveriges krisberedskap. Sen så ska väl jag utvärderas som alla andra kontinuerligt. Och om regeringen tycker att någon annan ska göra jobbet så får man ta. Då får man ställa in mössan, höll jag på att säga, hatten i skåpet och säga tack för den här tiden. Nu är det dags för någon annan att göra jobbet. Men än så länge så verkar de vara nöjda med vad jag gör.
Du sa att det är lättare kanske för att man inte är lika mycket stormens öga, men rent konkret arbetsmässigt, hur skulle du jämföra arbetet som generaldirektör för MSB med till exempel som rikspolischef eller för Migrationsverket och så?
Ja, men man jobbar ju lika mycket, det är ingen skillnad. Det är intensivt, det är långa arbetsdagar, det är många gånger man får jobba på helg. Men det som är den stora skillnaden som sagt var, det är att du frontar inte särskilt mycket i de stora mediesammanhangen. Det är alltid någon annan som i grund och botten har det huvudsakliga ansvaret. Sen som till exempel vid skogsbränderna när räddningstjänsterna i Sverige inte mäktade med. Ja, men helt plötsligt fick man stiga in i Aktuellt studion då och berätta om hur systemet ser ut och hur vi jobbar för att skapa internationellt stöd och så vidare. Om coronaviruset skulle sticka iväg riktigt illa, ja då skulle det inte uteslutas att man kommer in i diskussionen ändå. Men hittills så är det liksom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som tar det stora ansvaret. Och det är bra, det är rätt och riktigt. Det är ansvarsprincipen. Vi är komplementär, inte huvudansvarig.
Avslutningsvis så ska vi prata lite grann om pengar. Vad har MSB för budget och hur väl anser du att ni kan utföra er uppgift utifrån den?
Men vi har ganska bra budget om vi jämför med våra internationella samarbetspartners. Vi har mer än 1 miljard i driftsbudget för vår personal och lokaler så att säga. Sen har vi 1,3 miljarder ungefär för att bygga systemet, ge stöd åt kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter för att skapa en stark krisberedskap och totalförsvarsförmåga. Sen har vi lite extra anslag utöver det för naturolyckor och vissa operativa kostnader. Så vi har en stark budget internationellt sett. Sen är det som så att det är ju, som du har sagt i dina frågor och antytt i dina frågor, vi lever i en mer orolig värld. Vi har sårbarheter nationellt och vi behöver bygga oss starkare. Och jag tror att regeringen nu i den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen som ska fattas beslut om till hösten, där ju mer pengar till försvarsmakten kommer att vara en central del, att där måste man också göra en insats för att bygga civilt försvar. Och det är inte pengar huvudsak till MSB, utan det är ju pengar till, som vi har pratat om, livsmedelslagerhållning kanske, läkemedelslagerhållning, stärkt infrastruktur, eltransmission och så vidare och så vidare. Så att det behövs byggas ett robustare i Sverige, så är det. MSB, ska vi spela en central roll i det, så måste man titta på vårt anslag också långsiktigt. Så vi måste hitta balansen här.
Vi kunde ju höra både Kustbevakningen och Tullverket har ju fått ökade anslag. Hur ser det ut för MSB?
Jo, men vi har också fått ökade anslag och det är nödvändigt att skaffa sig skopande flygplan för att kunna hjälpa till vid skogsbränder eller att hyra 10 helikoptrar för att kunna sätta in vid skogsbränder eller ha skogsbrandsdepåer runt om i landet. Det är inte gratis, så att det kostar pengar. Säkerhet kostar pengar.
Om regeringen då skulle ta statsbudgeten och sätta säkerheten för medborgarnas trygghet allra främst och därmed satsa på just de myndigheter som man kan tycka att det innefattar, som till exempel då MSB. Om du som MSBs generaldirektör då skulle få precis så mycket du vill i budget, vad skulle du då göra?
Oj, då skulle jag bygga en starkare räddningstjänst. Vi är alldeles för spretiga i räddningstjänst Sverige. Vi jobbar inte som en enhet ännu. Det skulle jag försöka få ihop med. Jag skulle jobba med teknikutveckling i räddningstjänsten. Det var en viktig del. Sen skulle jag satsa mycket pengar på cyberförsvar, cybersäkerhet. höja den lägsta nivån. Jag skulle göra någon typ av kunskapslyft för säker digitalisering. För det enda vi vet är att vi kommer att digitalisera ännu mer. Och vi vet nog inte riktigt konsekvenserna riktigt av alla de beslut vi fattar just nu. Så där skulle jag trycka in rejält med pengar. Och sen skulle jag trycka in pengar på att bygga liksom robusthet i systemen. En robust infrastruktur. Så vi har hamnkapacitet, att vi kan skicka el över landet, att vägar och järnvägar blir kraftfulla och kan klara av svåra samhällspåfrestningar. Den där typen av satsningar, det är stora projekt. Det gör man inte över en budgetperiod, utan man måste ha ett långsiktigt perspektiv. Här pratar vi pratar decenniers satsning här, men jag tror att det är nödvändigt i en allt mer sårbar värld.
Sista frågan. Den som tycker att det verkar intressant att arbeta på MSB, vilken typ av tjänster har ni här och vilka kvalifikationer ska man ha för att arbeta här?
Man kan säga så här. Min ingångsvärde som ledare är ju att är du en duktig och begåvad person så har du möjlighet att jobba med de mesta saker som finns i en organisation. Så generellt duktiga människor är välkomna hit. Sen har vi också mängder av specialkunskaper som kan vara bra att ha. Vi har rymdforskare och vi har specialister på räddningstjänst och vi har specialister på sprängmedel och vad det nu finns för någonting. Det finns mängder av specialistfunktioner som vi behöver också. Så är man antingen specialist eller en duktig generalist, så håll utkik på vår hemsida och kom och hjälp oss att jobba för att skapa ett tryggare Sverige.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.